Det är torsdagen den 21 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Idag ska vi till Storbritannien där premiärminister Keir Starmer, som ni vet, är kraftigt ifrågasatt. Ungefär 100 av Labours egna parlamentsledamöter har uppmanat honom att avgå och flera ministrar har lämnat hans regering. Vad är det då som har fått marken att skaka under premiärministerns fötter och hur kommer det här sluta egentligen? Det och andra frågor kring brittisk politik tänkte jag vi skulle fördjupa oss i idag, och då är jag glad att hälsa tre gäster välkomna. Nämligen Jan-Erik Larsson, medarbetare på Ledarsidan och ivrig bevakare av brittisk politik. Varmt välkommen hit, Jan-Erik.
Tack så mycket.
Filip Seyman från Tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Och så Wilhelm Nyström, vikarierande ledarskribent på Expressen. Varmt välkommen hit du också, Wilhelm.
Tack.
Ja, vi går väl på stora frågan här. Jan-Erik, om vi börjar med dig. Hur illa ute är Starmer och varför?
Ja, alltså Starmer är bara ett nummer i en lång rad misslyckade brittiska premiärministrar. Det är faktiskt en stor tragedi i ett land som inte haft någon riktigt vettig statsminister sedan Tony Blair, och framförallt inte sedan Margaret Thatcher. Mm.
Och vad är det som har gjort att han illa ut just den här gången? Då?
Därför att han lovade i sin valrörelse saker som han absolut inte kunde hålla, och sen har han då blivit påkommen med att det inte håller, och så det finns en enorm misstro i det brittiska folket efter alla dessa misslyckanden. Med så att, att vara brittisk premiärminister, det är ungefär det sämsta jobb i man kan ha. Så att det är en hopplös situation, och den som kommer efter honom kommer absolut inte ha det lättare, oavsett vilken Labour-politiker som det nu blir, utan det kommer vara fortsatt kaos, och opinionen kommer fortsatt att sjunka, och siffrorna för de här två populistpartierna kommer bara öka.
För om du säger att det egentligen inte gått bra som Tony Blairs dagar, då får vi nu gå 20 år tillbaka i tiden. Det är ju 7-8 premiärministrar på raken som har misslyckats då.
Ja, precis.
Ja. Jaha, det är nästan som en tragedi av Shakespeare låter det här som. Willen, vill du komplettera? Vad är det Starmers huvudsakliga problem med? Håller du med Jan-Erik om detta?
Ja och nej. Jag vet inte om det handlar så mycket om löften som inte infrias. Jag tror att det viktigaste att förstå är vilket enormt mandat han fick. Efter 14 år av konservativt styre, så de senaste 5 av dem med, vad det nu var, 4 olika premiärministrar och en i princip stillastående ekonomi, så vann Labour alltså 400 ungefär av 650 mandat i underhuset. Mm. Det är en enorm majoritet. Det är en så stark majoritet att de hade kunnat i princip ignorera sina egna backbenchers och genomföra den sortens genomgripande strukturreform som det landet verkligen hade behövt. Och något sånt har vi inte sett. Istället har vi sett en ganska timid och riktningslös partiledare och premiärminister. De strukturreformer som hade behövts och som hade varit möjliga med det enorma mandat han fick har inte materialiserat. Mm.
Den senaste i en lång serie, säger Jan-Erik. Willem säger att här har han haft 2 år på sig och ett väldigt starkt mandat. Han har inte lyckats leverera på det. Och vi tar dig då slutligen, Filip. Ja, den snabba diagnosen, hur lyder den på Starmers problem?
Alltså hans problem, jag skulle inte säga att han har en så stor majoritet som man kan tro. För den är väldigt bred, men den är samtidigt väldigt grund. Väldigt många av de här valkretsarna som han har vunnit har vunnit med väldigt liten marginal. I vissa fall bara hundratals röster. Och de liksom enskilda parlamentsledamöterna har ofta valts på väldigt stort missnöje med Tories. De vill ha mer vänsterpolitik som Starmer inte är beredd att genomföra. Och som nog också hade varit ännu sämre och dragit landet ännu längre neråt ekonomiskt.
Jan-Erik?
Alltså, jag håller inte med om att han hade ett mandat. Det var det sämsta valet som för Labour någonsin, det här senaste 24-valet. Mm. Jag menar, han fick 33% av väljarna och fick visserligen jättemånga mandat. Men det var den parlamentsgruppen var absolut inte enig om något att ge honom något mandat, utan det var en mycket splittrad parlamentsgrupp.
Mm. Ska jag bara kort säga, i Storbritannien kan det bli så att ganska små ändringar i opinionen kan ju slå igenom mycket, mycket stort. Det var ju som Philip sa, att det kan ju vara, om du skiftar några röster så byts hela mandatet. Det är ju så majoritetsvalkretsar fungerar. Men Willem, vad säger du? Jan-Erik ifrågasatt lite. Det här var inte kanske ett så starkt mandat som han ändå hade från väljarna.
Jag tycker att båda de här inspelen från Philip och Jan-Erik är viktiga. Men faktum kvarstår ju att i parlamentet så hade han en mycket stor majoritet. Och problemet när man har snäva majoriteter är att det är att backbencher som är oroliga över sina valkretsar kommer att motsätta sig förslag som är nödvändiga men impopulära. När du har liksom 100 mandat till godo, då kan du driva igenom sådana saker ändå, för du kan räkna med ett visst svinn, även om partipiskan inte tvingar in alla i ledet. Mm. Så att jag tror absolut att det hade varit... Man kommer aldrig få en så här god chans igen att genomföra de viktiga strukturreformer som UK verkligen hade behövt. Mm. Och det är en missad möjlighet.
Då tror du alltså att hans efterträdare nu, om han sparkas ut, kommer att använda den majoriteten som du ser?
Jag hoppas det innerligt, och det beror på vem det blir.
Mm. Ja.
Vi återkommer till det. Vi ska bara ta upp den pucken då. Ni har varit inne på det lite, det stagnationen i Storbritannien. Vad är det för typ av strukturreformer som behövs, och inom vilka områden? Jan-Erik, vill du börja?
Ja, alltså finanserna ser katastrofala ut för. Men när den här Manchester-borgmästaren Burnham nämndes som efterträdare så rasade obligationsmarknaden igen. Och så att säga, den här regeringen har inte ett förtroende hos de som så att säga äger ekonomin, alltså obligationsägarna. Så att jag tror att det ser mörkt ut, och jag ser inte riktigt några förutsättningar för en Labour-regering att klara av att ändra kurs och med de besparingar och de reformer som behövs.
Men pratar vi en budgetsanering av statsekonomin?
Ja, rejäl.
Filippa, vad tänker du? Vad är det för reformer som Storbritannien på riktigt behöver?
Framförallt så är det att man inte kan bygga saker i Storbritannien. Londons huspriser och hyrespriser är liksom högst i Europa. Människor som vill flytta dit har svårt att flytta dit och jobba även om det finns jobb. Dels det, sen så har de också Europas högsta energipriser med stor marginal. Det talas nu om att börja borra efter olja i Nordsjön igen. De befinner sig lite där jag tror att Sverige kanske kommer kunna befinna sig om 10 år, om inte vi gör någonting åt typ plan- och bygglagen och miljöbalken. Det är liksom det vårt system som hämmar byggande fast på steroider.
Mm. Willem, du nickar. Det är en ganska mörk bild av Storbritannien som målas upp här. Delar du den?
Ja och nej. Det talas mycket om att det går väldigt dåligt för Storbritannien just nu. Samtidigt ska man inte glömma att det är ett land som sitter på ett fantastiskt utbildningsväsende, några av världens bästa universitet. De är med den stundande AI-boomen så är de utan tvekan det största centret för produktion av den typen av tjänster utanför USA och Kina. De har en mycket, mycket väl fungerande finansmarknad med liksom den europeiska absoluta spetskompetensen. Så att jag tror att det finns förutsättningar, men jag tror att det för att det där ska släppa så kommer man att behöva genomföra strukturreformer. Till exempel så måste man bygga och man måste sanera budgeten. Och frågan är om man kommer få en bättre chans att göra det än den som man än den här, helt enkelt. Med det stora parlamentariska övertag som Labour har just nu.
Men du ser ändå framför dig att någon Labour-ledare skulle kunna gå fram och verkligen utifrån den majoriteten genomföra. Det ligger fortfarande kort om. Du är inte så pessimistisk som Jan-Erik.
Jag hoppas det. Och om man bara tar ett exempel. Det är några potentiella kandidater som har flutit upp i nyhetsrapporteringen. Den här mycket omtyckte borgmästaren från Manchester, Andy Burnham, vars så att säga... ryktet om vars kandidatur höll på att störta obligationsmarknaderna, för han är en liksom vänsterlutande inom Labourpartiet, får man säga. Mm. Men vi har också West Streeting, den fram tills nyligen sjukvårdsministern, kan man säga, som hoppade av för att han saknade förtroende för Starmers ledarskap och som därigenom har annonserat sin egen kandidatur, kan man väl säga. Han är en mycket mer högerlutande Labour-figur. Han gick ut i Sunday Times i söndags och sa att han, om han blir Labour-ledare, ska arbeta för att gå tillbaka in i EU. Det har ingen brittisk ledare sagt sedan 2016. Ingen har vågat ta i den här frågan med tång. Och det visar ändå, tycker jag, på liksom ett visst umf. Det finns den här typen av ambitioner. Och skulle man kunna, liksom, kan man börja glänta på den dörren, då tror jag att man också kan ta bort K-märkningen av hela London som gör att ingen någonsin kan bygga någonting där. Och andra saker som hade varit viktiga.
Mm. John-Erik, bara kort, West Streeting, är det någon som skulle kunna vända utvecklingen?
Nej, det tror jag inte ett dugg på. Han sa ju här, såg jag i tidningen, att om Burnham kandiderar, om Burnham blir vald, så drar han sig tillbaka. Så att han har ju redan liksom halvt tagit ett steg tillbaka.
Jag tror att det beror på, för Burnhams kandidatur är ju avhängig liksom en lite lurig väg in i etablissemanget. Han är just nu borgmästare i Manchester. Så för att kunna bli vald, så står det i Labour stadgar, så måste han först sitta i parlamentet. Därför så är det en relativt okänd parlamentariker som har släppt sin valkrets strax utanför Manchester.
Mm. Och så har fyllnadsval nu i juni. Där.
Precis, och då är det för att Burnham ska få en chans att kandidera där. Då måste han vinna och ta sig in i parlamentet. Och visst, han kan säkert mobilisera, han är rätt omtyckt. Samtidigt så är det en valkrets som tillhör reform, skulle nog de flesta hålla med om. Det är inte alls säkert att han lyckas vinna där. Så att om han inte lyckas vinna den valkretsen, då tror jag att Burnham är bränd. Jag tror inte att Burnham sen kan komma och ta ytterligare någon valkrets.
Nej, så är det ju.
Det är mycket möjligt att West Streeting då säger att han är beredd att backa och satsar allt på att Burnham helt enkelt inte tar hem den där valkretsen.
Filip?
Ska ju sägas också att Makerfield har ju vunnits av Labour-parlamentariker sen valkretsen skapades. Det är ändå Red Wall-säte och det är inte riktigt så präglat av illegal invandring som många andra platser i storstadsregionerna är. Det är mer liksom välbärgade traditionella arbetarklassyrken relativt som bor där och utgör liksom valmanskåren. Så det räknas som ett av de starkaste Labour-fästena i landet ändå, och han har nog ganska goda chanser att vinna där.
Burnham, bara några ord om honom. Jag har inte hunnit läsa på honom så mycket. Han framstår ju onekligen som ganska vänster och röd när man läser snabbt. Ska man se honom som en sån där klassisk, är det en Corbyn-typ helt enkelt? Eller?
Nej, det är det absolut inte. Han har under sin karriär intagit precis alla tänkbara ståndpunkter som en Labour-politiker kan ha. Så han har varit höger och center och nu lätt vänster.
Okej, okay, så det är ingen faktiskt.
Han är en riktig politiker med andra ord.
Ja. Okay, jag glömde fråga dig, Filip. Burnham och, vad heter han, Wes?
Streeting.
Ja, vad tänker du? Är det någon av dem som skulle kunna vända utvecklingen?
Om man ska ta, som kan vända utvecklingen, vet jag inte egentligen. Jag tror att jag tror att de här Labour-parlamentarikerna är, de kommer ha svårt att gå med på de reformer som behövs. Mm. Det som hade behövts är nog att Tories på något sätt kommer tillbaka till makten. Men det finns också, de kommer också kunna ha svårt att göra det.
Jan-Erik.
Alltså, vi ska ju bli lite historiska. Om det är så att man byter partiledare, då måste man gå till nyval. Jag menar, vi har haft en, George Brown gjorde inte det 2007 och det fällde honom. Och så att säga, så det mandat som du talar om, det kommer inte finnas kvar efter ett nyval. Så det tror jag är det starkaste argumentet för Starmer nu, är att, så att säga, vill ni ha ett nyval?
Mm.
Så att jag är inte alls så säker på att han kommer att lämna, men vi får se. Hur det är en himla knepig situation som den här regeringen är inne på, men det är inte.
Mm. Vi ska prata lite om hur opinionen ser ut i Storbritannien. De hade ju ett lokalval nu här i maj då som det gick dåligt för Starmer, och det var väl det som drog igång mycket av de här diskussionerna. Tittar man då på opinionen inför ett eventuellt parlamentsval då, som man måste då äga rum senast 2029, blir det väl då 5 år, men det bestämmer de ju själva. Då är det ju så att Reform Party har ju då, är ju största parti just nu. Det innebär ju inte förstås att man alltid får alla röster, men är alltså i den absoluta opinionen. Vi ska prata lite om Reform. Vem vill börja berätta lite om det partiet? Wilhelm förslagsvis.
Reform UK är inte så mycket parti skulle jag säga som en person. Det är den skamlöse skojaren Nigel Farage, en klassisk brittisk excentriker som brukar synas i barberjacka och färgglada slipsar och med en Guinness i näven. Han gjorde sin karriär på 80-talet som finansman, intresserade sig för politik, ogillade EU men såg ingen framtid för sig själv i det konservativa partiet. Så som ett svar på Maastrichtfördraget som gjorde EU mer ambitiöst och som han inte tyckte om så startade han The UK Independence Party, UKIP. Mm.
Ja, det minns vi ju.
Det minns vi ju. Men kunde inte ta sig in på grund av valkretssystemet. Så han kom aldrig in i parlamentet. Han försökte någon gång, men vände sig därefter till Europaparlamentet där du har ett mer proportionellt system. Där han kunde ta sig in och satt också sen i 20 år eller något sånt där. Och försökte gång på gång ta sig in i olika valkretsar. Men det klaffade aldrig. Han kunde inte vinna en enda valkrets. Det är ju svårt för små partier att slå sig in där. Och sen började det pratas då 2013-2014 om att det skulle hållas en omröstning om att lämna EU, Brexit-omröstningen. Och det var hans time to shine kan man säga. Då kom han tillbaka hem och han engagerade sig mycket, mycket profilerat i den här rörelsen. Och mot alla odds så vann han den kampen tillsammans med Boris Johnson och ett par andra tongivande aktörer. Och där någonstans så började ju det enorma haveri som vi har sett i brittisk politik sedan dess. Det har urartat fullständigt. Och hela tiden har han suttit vid sidan av, terroriserat vem som nu har suttit vid makten med sina tomma populistutspel.
Men vad vill han? För de har ju lämnat EU nu för 10 år sedan. Eller vad vill han nu så att säga?
Han vill bli premiärminister. Ja. Det kommer han att bli. Det är nästan ödesbestämt. 30 år senare av att ha hållit stången av det här stenhårda valkretssystemet så har han varit, alltså, utan tvekan den mest kända politikern i UK. På många sätt också en av de mest populära. Han går hem i stugorna. Han är en politisk talang av en generation. Och sen har han ingenting att erbjuda. Det är allt till alla. Det är lägre skatter och bättre välfärd. Och någon annan ska betala. Alltså, skamlös populism.
En skamlös conman, politisk talang av sällan skådat mått som ödesbestämt att bli premiärminister. Jan-Erik, håller du med om den här fantastiska beskrivningen?
Jag håller med om beskrivningen. Jag är inte helt säker på att han kommer att bli premiärminister därför att det beror mycket om de konservativa kan ta sig tillbaka till en annan situation, om kan göra en allians igen med, eller någon kan göra en allians med Liberaldemokraterna och någonting. Jag tror att det kommer att svänga mycket i brittisk politik innan vi har. Men skulle de utlysa ett nyval nu så är väl, skulle jag ge mycket för din prognos. Men min tro är ju att Stamberg inte kommer att göra det.
Nej. Filip, vill du komplettera någonting i den här beskrivningen av Reform UK och Nigel Farage?
Men han är ju, som William sa, en generationstalang. Liksom. Jag var i London nyligen och träffade lite tankesmedjor och där beskrivs han som liksom den största politiska talangen, inte vad gäller innehåll, men vad gäller liksom form och kommunikation sen Tony Blair och Margaret Thatcher. Det finns ett utspel från augusti i fjol när han ställde sig på Oxfords gamla flygplats och så hade de sådana här avgångsskyltar där det bara stod deportation flights och så till massa olika länder. Liksom. Och, ett uppenbart klassiskt PR-stunt som var perfekt för att bara få uppmärksamhet. Han är jätteduktig på det. Och han är också, liksom, vilket jag ger vissa likhet med Andy Burnham, en politiker som vanligt folk säger att de vill dricka en öl med. Mm. Och en sån sak är ju inte oviktig.
Jan-Erik, Reform UK, ska vi se dem som ytterligare ett i raden på exempel på de här typen av nya högerpartierna som är i Tyskland och Sverige och alla andra länder gör entré och vinner väljare på det gamla vanliga innehållet. Är det så enkelt så att säga? Eller finns det någon speciell brittisk komponent här?
Alltså, jag är ganska skeptisk till den där generaliseringen. Jag menar, det, det är självklart så att vi har en ny medievärld där den typen av politiker kan ta sig fram. Men sen tror jag det att det är de specifika förhållandena i varje land som gör att man kan slå sig fram. Och frågan är då om Reform UK kommer att tåla den mediala granskning som de skulle få om, så att säga, i den här processen fram till premiärministerposten. Och det är jag inte lika säker på. Jag menar, min favorit bland brittiska premiärministrar är ju Margaret Thatcher. Och man kan säga att hon smekte inga på vägen fram. Men hon tog ju över efter det här totala kaoset under Callaghan när Storbritannien behövde hjälp från IMF och så vidare. Och då sattes det igång en 10-årig reformperiod som ju gjorde mycket nytta utan att hon liksom blev jättepopulär.
Wilhelm har varit inne på lite, vad säger ni övriga det här med att Brexit och processen som ledde fram till den omröstningen, det var början på mycket elände då med vårt perspektiv i brittisk politik. Filip, håller du med?
Ja, det var absolut. Det började liksom erodera förtroendet för politiker. Det har funnits någonting som kallas för The Good Chap Theory of Government. Att liksom, du har de här Eton-utbildade herrarna och damerna som kommer liksom att lyckas styra landet, och de kommer alltid vara schysst mot varandra. Man har ingen skriven konstitution i England, utan du har ju liksom istället väldigt mycket formalia och praxis som säger att det är så här vi gör mot varandra. Vi tar inga avsteg från de reglerna. Brexit-processen utlöste en massa saker, massa händelser där Boris Johnson försökte liksom kringgå parlamentet. Sen även pandemin hade det här liksom festandet, när man ser att politikerna lever på ett sätt som vi andra inte gör. De håller oss till en annan standard än sig själva, och det har liksom förstört förtroendet för den gamla liksom sanningen.
Mm. Vad säger du, Jan-Erik, Brexit efterbörd?
Ja, jag tror det stämmer att det är precis det Filip säger, att så att säga, förtroendesiffrorna, det finns nog ingen regering i Europa som har lägre förtroendesiffror än den brittiska regeringen idag. Och det är klart att någon gång kommer det ta slut. Någon gång kommer det att dyka upp en politisk profil, en politisk rörelse som så att säga bryter detta och som inger förtroende på samma sätt som när Thatcher satte ner foten då efter valet 79 och började den här radikala reformperioden som verkligen satte brittisk ekonomi i ett helt annat gav den en helt annan kraft.
Jag måste fråga en liten detaljfråga, kanske främst till Jan-Erik som var med, men även till er andra. Alltså den här idén, Europaskepticismen som alltid har funnits inom de konservativa, jag tror jag sagt förut i podden, jag pluggade själv i Storbritannien på 90-talet när det gick väldigt bra för Storbritannien och så här. Redan då fanns det ju extremt mycket att man var så skeptisk mot det europeiska samarbetet, och jag tyckte nästan det var en märklig fixering i vissa kretsar. Alltså The Sun kunde åka och göra reportage till badstränder att europeiska barn är sämre uppfostrade än brittiska. Alltså det fanns något knäppt nationellt som helt enkelt var lost in translation för mig. Jag vet inte.
Det stämmer alldeles utmärkt.
Vad kommer det? Är det gamla kolonialherrefasoner?
Det är imperiet. Ja. Det är drömmen om imperiet som ska återuppstå, och vi är trots allt finare än alla andra.
Ja.
Och vi har kungen, och vi har en stolt historia att
och det är nästan blir som en fix idé.
Absolut, och det var ju det som, alltså, orsaken till Brexit-omröstningen var ju att så att säga, det som sen blev reform drev på det, och det fanns ju då inom båda partierna fanns det ju en anti EU-känsla, och den var ju mycket så att säga önationens avståndstagande från det här Europa som man hade bråkat med i hundratals år och krigat mot i hundratals år och så vidare. Detta är liksom på något sätt Storbritanniens dystra öde, att man aldrig liksom blir riktigt vuxna.
Nej. Vill ni gärna fylla på den brittiska, vad ska man säga, självbilden av exceptionell journalism? Ja, vad säger du, Filip?
Jo, men det är ju lite så att man tänkte liksom inför Brexit att ja, men vi är en ö mitt ute i Atlanten och vi är världens sjätte största ekonomi och vi kan handla med gamla Commonwealth. Vi behöver inte Europa.
Vi har andra öar där ute.
Precis, Falklandsöarna eller något sånt kanske. Kan ersätta,
eller Singapore kanske. Men
kanske kan ersätta hand med Frankrike eller något sånt. Nej, men att man har, det finns liksom en sån tanke som jag tror är väldigt skadlig. Att man inte inser att man är en del av något större. Att det är liksom kapitalrörelserna, varors och människors rörelser från Storbritannien till Storbritannien sker främst från Europa.
Mm. Ja, det är fascinerande. William, vill du komplettera något ytterligare?
Det finns en ytterligare aspekt utöver det här som jag verkligen håller med om. Känslan av överhöghet och gamla imperiedrömmar. Det är också en bortskämd väljarkår i UK. Det fundamentala problemet som de har, det är att deras ekonomi inte är produktiv nog för att kunna betala för den välfärd som väljarna förväntar sig. Och ingen politiker har staken nog att säga åt folk att de måste sänka sina förväntningar på vad staten ska ge dem. Det är någon sorts argentinafiering av den här en gång så stolta nationen, där liksom hur mycket man lägger på sjukvården, på andra välfärdsprogram, det ökar år efter år. Och det är nog det slutgiltiga skälet till de här enorma budgetunderskotten.
Argentina, säger du, man kan ju tänka också på Sverige en gång i tiden då, så när vi inte hade en exportindustri som kunde bära den stora expanderande offentliga sektorn. Du nickade där, Jan-Erik. Bortskämda väljare.
Jag håller helt med om det, och jag har ju nära band till Storbritannien. Min äldsta son undervisar på Cambridge och hans äldsta dotter är läkare i National Health Service, så kan jag säga det. Det är inte det mest välfungerande systemet.
Men de är väldigt stolta över det.
De är väldigt stolta över det, och jag kommer ihåg då på 90-talet, jag skrev en bok 82-83 någonting om Thatcher. Och då var det, när jag var i England, så var det en regeringsledamot som sa det, vi borde ompröva National Health Service. Då retirerade Maggie Thatcher.
Så till och med hon backar.
Ja, där till och med hon backar. Det visar att, så att säga, att på något sätt så är det ett ödesdrama som vi sitter och diskuterar nu. Vi kan komma med begåvade förslag vad de ska göra, men det är så mycket som sitter så fast i som Wilhelm säger, i traditioner.
De kommer spela färdigt detta drama på blankvers, oavsett vad vi gör. Ja, Filip?
Alltså ett exempel bara på det där med den här bortskämda väljarkåren är ju det som kallas triple lock. Att pensionerna ökar med det som är högst av tre olika parametrar. Om det är inflationen, det är löneökningar generellt och det är ett fast tal på 2%.
Just det, 2,5%.
Exakt, så oavsett hur ekonomin går, oavsett hur mycket pengar staten har, så måste pensionerna alltid öka. Det gör också att pensionärerna har ofta nu när ekonomin har gått dåligt haft högre ökning av levnadsstandard än löntagare. Det är jätteohållbart i längden, och det är väldigt, väldigt svårt att rucka på det där.
Det där ordet produktivitet, det finns inte i brittisk samhällsdebatt.
Nu måste jag nästan rycka in som jourhavande britta. Det är ganska hårda mot det här landet.
Vi tycker synd om det.
Vi tycker synd om dem, ja. Hörrni, vi har pratat reform, den nya högern. Vi har pratat en del Labour. Tories då, och Toryledaren, vad heter hon? Kemi Badenoch.
Ja.
Hur sköter sig hon och hur stark är hennes ställning? Jan-Erik, vill du börja?
Ja, hon sköter sig just nu himla bra. Men det säger ju ingenting om vad som kommer att hända framöver. Men hon har vågat ta sig ett eget mandat och har uppenbarligen sin parlamentsgrupp som ju ändå inte är så liten bakom sig, så att hon skulle kunna bli en utmanare som kan förändra läget i ett nyval eller i nästa parlamentsval, som det ju ändå är först 2029.
Mm. Vad säger ni övriga, Wilhelm?
Jag tycker också att hon har skött sig hyfsat bra, men det är ju från ett väldigt, väldigt svårt läge. Det pratades om att de här lokalvalen som ägde rum nu för ett par veckor sedan och som är själva upprinnelsen till att den här krisen sker just nu, De tappade inte så mycket, men det var ju från en väldigt, väldigt låg nivå.
Mm. De tappade från 23 i parlamentsvalet till 17. Mm.
Exakt. Och det här är ju det gamla stora statsbärande partiet där borta.
Precis.
Och att de idag sitter på liksom 120 eller ja, en bit över 100 mandat i underhuset är ju fullständigt exceptionellt.
Men det beror ju på att Johnson och Sunak inte blev populära. Jag menar.
Och Truss.
Hon var med också, ja.
Henne glömmer vi lätt bort.
Filip, vill du säga någonting?
Ja, men alltså det är ju, alltså Tories kollaps var ju redan inräknad lite i och med kollapsen i parlamentsvalet, så det är ju naturligt att man inte talar lika mycket om dem efter lokalvalet. Man får ju komma ihåg att det är alltså inte bara det statsbärande partiet i Storbritannien, utan det är världens mest framgångsrika parti någonsin antagligen. Så att de är där de är nu, det är svårt att se att det kan gå någon annanstans än uppåt.
Men en fråga, vi har varit inne på det här med att majoritetsvalkretsar har ju gjort att de stora partierna har gynnats då förstås. Tories och Labour har ju varit de stora. Nu har ju även det gröna partiet, Green Party, gick ju bra i lokalvalet, att det finns kanske 4-5 partier som ändå är ganska jämstarka, men det är bara en som kommer att kunna vinna varje valkrets. Innebär det en ny dynamik i brittisk politik inför nästa parlamentsval, tror ni, 2029, att det är mycket mer partier med i match och det kan slå väl olika? Hur ska man tänka kring det? Vill du börja, Jörgen?
Jag tror det ligger mycket i det att så att säga, framtiden är oviss, men att det 2029 eller i ett nyval dessförinnan skulle bli en återgång till det klassiska tvåparti med möjligtvis ett litet liberaldemokratiskt parti vid sidan om. Det tror jag inte, utan Reform finns där, Green finns där. Vi har inte nämnt Green alls, men de finns där ju också som är liksom en grön populistisk parti vid sidan om Reform. Så att jag tror att tvåpartisystemet tycks nu vara för en överskådlig tid sönderslaget.
Men då skulle alltså man kunna tänka sig nästa underhus att det kanske finns 5 jämstora partier rent av, eller?
Ja. Anything is possible.
Ja. Vad tror ni över det här med att fler partier kommer in i matchen, William? Hur kommer det spela ut, tror du? Eller blir det verkligen så? Eller kommer de stora till slut ta det, så att säga?
Det kan mycket, mycket väl bli så. Det återstår ju fortfarande att se. Men jag vill också belysa detta att det Reform UK-parti som går så starkt i opinionen, det har liksom bytt partinamn, bytt struktur av och till. Det enda konstanten under de här 30 åren sedan början av 90-talet, det är Nigel Farage. Det är en karaktär, det är en one-man-show. Och utan honom så finns det ingenting. Man ska inte glömma, som Filip påpekade, Tories är världens mest framgångsrika politiska parti. Det finns djupa rötter, det finns tankesmedjor, det finns ett enormt etablissemang som kommer kunna bida sin tid och vänta på att komma tillbaka. Reform är ingenting utan Nigel Farage. Om han försvinner ur matchen, och han är så här, han är liksom, han är också ganska skandalomsusad, det är mycket möjligt att någonting skulle kunna gå radikalt snett för honom, då finns det partiet inte överhuvudtaget nästan.
Just nu är han ju utsatt för ganska mycket negativ publicitet på grund av den här mannen som finansierar honom.
Ja, han fick 50 miljoner kronor ungefär av någon snubbe i Thailand. Ja. Och skattemyndigheterna undersöker om han borde ha betalat skatt på det där. Men och det är bara en i raden. Han är mycket, mycket riskbenägen, på gränsen till omdömeslös. Som sagt, populist. Det är inte otänkbart.
Och en stor osäkerhetsfaktor där. Men Filip, vad ser du framför dig ligger i korten för den brittiska politiken när det gäller just hur partierna ser ut och formerar sig?
Men det är ju mycket möjligt antagligen att det blir fler partier som är lite mer liksom jämnstora, att det inte är den här liksom tvåpartidominansen, att sen har de här väldigt många, liksom, några stycken väldigt små. Liberaldemokraterna till exempel har ju, de lyckades ju i senaste valet lite så gamea systemet genom att liksom rikta in sig väldigt hårt på ett antal valkretsar där de hittar olika parametrar för att liksom, som proxy för var har vi våra väljare.
Mm.
Finns den här kedjan av matbutik? I den här valkretsen, ja, men då satsar vi jättemycket på reklam där. Och så har de lyckats liksom växa någorlunda säkert på grund av det. De gröna har liksom en väldigt märklig koalition av så missnöjda vänsterväljare. De har vänsterprogressiva akademiker i storstäderna och islamister.
Gröna.
Ja, gröna på ett annat sätt. Som liksom kommer samman i att de alla tycker att regeringen har varit för snäll mot Israel. Och det där är ju en cocktail som inte vet hur länge den håller. För så fort islamisterna och de vänsterprogressiva ska börja liksom prata om hbtq-rättigheter så...
Det kan bli festligt. En fråga, en klassisk diskussion som vi har haft med oss i många år och decennier nu, det är ju då traditionella center-right-partier kontra nya moderna, eller moderna, nya mer radikala populistiska invandrarfientliga partier. Den dynamiken har diskuterats jättemycket. I Sverige så samarbetar ju de här varianterna, det gör man inte på annat håll. Vad finns att säga om det? Tory versus reform. Hur har man gjort i Storbritannien och finns det, vad är lärdomen därifrån, Jan-Erik? Eller finns det någon lärdom?
Så vitt jag har observerat så finns det inga tecken på att på någon så att säga, någon sån allians. Men jag har inte följt just den frågan så noga. Kanske ni...
Har någon annan koll på det? Hur diskussionen går ens? Och så?
De har inte behövt ha några såna här röda linjer som man länge hade mot Sverigedemokraterna i den svenska riksdagen eller någon Brandmauer som man har i Tyskland mot AFD. Valsystemet har ju hållit ute det här partiet. Trots att Nigel Farage som sagt har varit landets mest kända och på vissa sätt mest populära politiker så har han inte kunnat ta sig in i parlamentet. Det är ju en helt vansinnig paradox. Och det gör att han har kunnat växa och växa och växa och växa i sin profil under bokstavligen 30 års tid. Så att... De har inte haft samma problem. Det är först nu han och 7 kompisar tror jag har kommit in på några få mandat och sitter i parlamentet. Äntligen, ur hans perspektiv. Och nu får man se hur de börjar dela med det där. Men hittills har de kunnat ignorera honom. Han har suttit och ställt till med oreda i Bryssel, platsen han hatar mest.
Jag har inte sett någonting i de tidningar jag följer om att det skulle vara någon sorts samarbete på gång där. Och det är ju långt kvar till nästa ordinarie val.
Det tror jag. Och sen är ju frågan att alltså, om vi nu spelar efter den hypotesen att vi kommer få en mer splittrad politisk bild där parlamentet innehåller flera ganska jämstora partier, då är ju det enda alternativet koalitionsregeringar. Och då är frågan vilka som skulle samarbeta. Då känns det ju inte så långt bort att givet att det konservativa partiet har radikaliserats, försökt ta tillbaka de här missnöjda väljarna som har invandrarfientliga, som har gått mot reform och försöka ta tillbaka de väljarna. Så att det finns ju redan en sån jargong, upplever jag, i det konservativa partiet. Vi ser personer som hoppar från det konservativa partiet till reform. Så att det är liksom värdegemenskapen där, den här liksom gamla, väldigt borgerliga, frihandelsvänliga och ekonomiskt liberala sidan av det konservativa partiet, den ligger ju lä just nu.
Men då är ju chansen för Biden och att ha en svart kvinna som partiledare kan ju inte vara...
Jag tror tyvärr att det är ett jätteproblem för henne. Hon är ganska ung, hon är svart. Det är i en sån koalition, givet hur giftigt det politiska samtalet har blivit där borta. Jag tror att det är en belastning tyvärr.
Fortsätta på lite samma tema innan vi ser ihop det här. Storbritannien förstås som brittisk kultur och ett system som ligger en bit bort från det svenska, men samtidigt ett land som vi svenskar traditionellt ändå känner oss väldigt hemma i, socialt, kulturellt och så vidare. Finns det några lärdomar ni tycker man kan plocka hem hit till Sverige från vad som sker i Storbritannien just nu? För antingen för borgerligheten eller för politiken generellt eller för partierna och sådär. Är det någon som har tänkt på någonting, Jan-Erik?
Sköt ekonomin.
Ja, det lärde vi oss för 30 år sedan, fast nu har vi kanske börjat glömma bort det igen.
Ja, men det är den viktigaste lärdomen av det här eländet i Storbritannien.
Mm. Sköt ekonomin. Vad säger ni övriga? Någonting?
Hantera plan- och byggmonopolet, hantera miljöbalken innan vi får samma liksom, negativa effekter. Mm. Hantera bristen på mark. Det måste gå att bygga, det måste gå att liksom skaffa sig en bostad, bygga sig ett hus.
Det där tror jag kommer bli en växande grej i svensk politik. Mm. Alltså, givet hur vi har haft det i podden uppe, vi har haft Jan Görmark exempelvis som har berättat om det där. Alltså hur krångligt det har blivit med åren. Så allt det där.
Ja, hur mycket priserna har ökat. Och han, alltså, men som sagt, London är dyraste staden i Europa att bo i. Stockholm är tredje. Så det är ju mycket möjligt att vi är på väg dit.
Håll koll på plan- och bygglagen, håll koll på ekonomin. Wilhelm, vad säger du?
Jag sällar mig till Jan-Eriks sällskap här. Det vi ser ju just nu, precis som du antydde också Andreas, att det finanspolitiska ramverket i Sverige i princip har upphört att gälla. För man lägger saker utanför och då spelar det egentligen ingen roll. Det har gått för lång tid sedan vi senast hade det riktigt, riktigt tufft ekonomiskt. Och befann oss på en sån plats där UK befinner sig nu. Samtidigt är det någonting, och det här är en tanke som jag inte riktigt får ordning på, men det svenska Den svenska väljarkåren är inte lika bortskämd som den brittiska väljarkåren, är min uppfattning. I UK så är det fullständigt gångbart att lova lägre skatter, liksom galna utfästelser om vilken välfärd folk ska ha rätt till. Och utan, visst journalister ställer för kritiska frågor, men väljarna, liksom, om någonting låter för bra för att vara sant, så reagerar de inte på samma sätt som jag tänker mig att svenska väljare...
Då tänker de att det måste vara sant.
Ja, den sortens skamlös populism upplever jag inte vore politiskt gångbar i Sverige. Sen kanske jag är naiv, jag vet inte. Men jag tror att vi har ett skydd genom det.
Jag tror du har helt rätt, och den stora skillnaden som vi inte alls har berört är att Storbritannien är ett stort land med en stor ekonomi. Sverige är ett litet land med en, i relation till den brittiska, liten ekonomi. Så att det gör att den sortens hybris som man upplevt i brittisk politik är mycket mindre gångbar i svensk. Därför det finns så många röster som skulle varna och som fortfarande minns hur det var på 90-talet.
Ja, för det tänker jag, i Storbritannien, då är ju 70-talet än längre tillbaka. Man ska vara ganska gammal för att ha varit vuxen under 70-talet och minnas det.
Ja,
så så är det. Hörrni, vi ska ta oss ihop det här. Jag tänkte bara vi återgår till Starmer och den kris han befinner sig i nu. Vad tror ni kommer hända? Han vill ju sitta kvar då uppenbarligen, och det har han gjort hittills. Vad sker om, sitter han kvar helt enkelt, eller kommer han utmanas, och hur går det? Om vi bara tar en kort liten prognos. Vill du börja, Filip?
Jag tror det är svårt för honom att sitta kvar. Det beror ju mycket på hur det går i Makefield, om Andy Burnham kan lyckas ta sig in i parlamentet. Det finns något som heter Labour List som gör lite polls med Labours partimedlemmar. Där verkar det som att West Reading mot Starmer så vinner Starmer. Men Burnham mot Starmer så är det liksom helt motsatt. Så det är helt avhängigt det valet.
Willem, vill du fortsätta? Vad ser du ligger i korten?
Osvuret är ju bäst, men jag tror att det blir svårt för Starmer att sitta kvar. Jag tror att han, om Burnham tar sig in i parlamentet, så är det nog natt för Starmer för den här gången som premiärminister. Jag tror också att Streeting skulle kunna få igång en tillräckligt bra kampanj för att ge honom åtminstone en seriös match. Dock skulle jag tro att Starmer sitter kvar som utrikesminister. Det är min bubblarspaning.
Mm. Jan-Erik, avslut.
Jag var inne på det tidigare, George Browns misstag att inte utlysa nyval. Det är ju det som jag tror är Starmers starkaste kort.
Att en ny måste pröva sitt
mandat. Ja, att Burnham måste skaffa sig ett mandat. Han får inte ett mandat i den här lilla valkretsen i Manchester. Så att för mig är det... Jag är inte mer optimistisk för Starmers del, men så att säga, för Labourpartiet så tror jag att ett nyval nu skulle vara jättejobbigt. Mm.
Vi får se hur det går, som de brukar säga på Dagens Nyheters ledarsida. Tack så mycket för att ni kom och delade med er av era klokskaper idag. Tack Wilhelm Nyström för att du medverkade.
Tack så mycket.
Tack Filip Seiman.
Tackar.
Och tack Jan-Erik Larsson. Och stort tack för oss också till er som har lyssnat på oss idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen som vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare heter Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.